Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Hitta någonting större i livet. Fundera på, finns det meditation, teknik? Hur ska man komma i kontakt med det här större i tillvaron som kan ge mening åt livet? Lever man i kristna sammanhang och gjort det länge, så kanske anden mest associeras till, jag vet inte, karismatik. En del tycker det är jätteviktigt och stort, och andra kanske bara mer känner att varför blir jag aldrig någon riktigt andlig person? Kanske till och med bär på sår kring andlighet. Eller har det med mission att göra? Apostlagärningarna markerar ju så att anden, ni ska få anden så att ni kan berätta om mig ända ut till jordens yttersta ända. Och det kan man fascineras av eller känna som min börda. Oj, oj, vad dålig jag är på att vittna. Jag vet inte alls vad du har för associationer till ande och andlighet. Men jag tänkte jag skulle vilja påminna er om en sak som är väldigt så här grundläggande för framförallt Paulus. Ni vet, han som har skrivit alla de här breven i Nya testamentet. Och för mig är det viktigt liksom, när man talar om andlighet, att påminnas om, ja, men vad handlar det ytterst om? Vad är verkligen centralt, avgörande när man tänker på den heliga ande? Och det är en sak som man ibland lätt tappar, ska vi se om lyckas. PowerPointen är i min utkast också, så nu ligger vi risigt i. Men den första texten jag har, och jag ska försöka läsa den noggrant för er, även om ni inte ser den nu framför er, för Paulus, här kopplar Paulus ihop några väldigt viktiga saker som vi ibland inte riktigt är medvetna om. Där står det så här, Romarbrevet kapitel 5 från vers 1 och 2 först. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och här säger Paulus att, vad är det stora med det Jesus Kristus har gjort frälsningen? Jo, det är att vi har frid med Gud. Vi behöver inte längre vara rädda för Gud. Vi behöver inte längre skrämmas för Gud. Vi behöver inte gömma oss för Gud. Och han beskriver det här nästan rumsliga termer. Att vi nu, står det, tillträde till den nåd som vi lever i. Jag vet inte riktigt säkert vilken bild Paulus har, men kanske det är templet. Vem är värdig att gå in i templet och träda fram inför Gud? Vem är tillräckligt ren? Vem är tillräckligt fri från synd som gör att man kan träda in i templet? Kanske allra in i det allra heligaste. Och nu säger Paulus, ni har frid med Gud. Ni behöver inte vara rädda för Gud. Nu får ni träda in i det rum som är fyllt av Guds nåd. Här kommer det. Nu har vi gjorts rättfärdiga genom tron. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi lever i. Och nåd, jag vet inte vad du tänker på när du hör ordet nåd. Men det ordet, jag är ingen grekisk lärare, men det är ändå lite spännande. Ordet nåd, vi har det i svenska i ord som karisma och karismatik. Nåd är egentligen ett ganska vardagligt ord på Paulus tid som betyder gåva. En gåva som ges fritt och förintet, en oförtjänt gåva. Nåd är en gåva. Gåvan att få leva med frid, i frid med Gud. Gåvan att få röra sig i nådens rum. Och sen fortsätter han då, och nu ser ju inte ni det viktiga igen här. Det är ju tyvärr, jag har rödmarkerat mycket. Men i vers 5 så står det så här. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Hur då? Hur har vi fått del av Guds kärlek? Jo, därför att han gett oss den helige anden. Så vad är nådens gåva? Nådens gåva är inte att Gud sitter någonstans långt upp i himla rymden och tycker om oss. Utan nådens gåva är att vi får träda in i det rum som Guds närvaro skapar i våra liv genom den helige ande. Den helige ande är nådens rum som vi får träda in i. Våra liv ser olika ut, men för mig är det väldigt stort det där att varje morgon påminner mig om detta. Innan man tittar på nyheterna, tittar på mejlen eller allting annat. Stanna upp och påminna sig om att när jag vaknar den här morgonen så vaknar jag inte bara i mitt hem, utan jag träder in i den nådens rum som Gud har öppnat för oss. Eller om det är kvällen som lätt fyller dig med oro och stress, är det ju fantastiskt att få påminna sig om detta. När jag får somna i nådens rum. Jag lever i det här rummet som helige andes närvaro har skapat. Och det här skulle jag bara vilja försöka visa lite olika aspekter av i den här predikan. Vad betyder det att få leva i ett nådens rum? Att Gud har delat den här gåvan, den här nådens gåva med oss. Så att vi får leva och röra oss och vara till genom den helige andes förmedling utav Guds nådegåva. Den första delen då är att jag tycker det här nåd står i någon väldig kontrast till det samhälle vi lever i. Och två aspekter på det. Om vi tar nästa bild. Att leva i nådens rum eller i ett prestationssamhälle utan nåd. Jag ska inte svartmåla vår samtid. Jag brukar säga det. Jag är på många sätt väldigt tacksam för att leva i den här tiden. Och att jag inte lever för 100 år sedan. När jag skulle bo kvar i Lenhovda och ta över min pappas klä- och skoaffär. Jag är väldigt tacksam att leva i en tid där det finns andra möjligheter än att bara fortsätta pappas misslyckade affär. Så jag ska inte svartmåla. Men det finns också stora utmaningar i vår tid. Och inte minst är den här utmaningen att vi alla på något sätt måste göra någonting viktigt med våra liv. Det är inte något, alltså 100 år sedan det var så på något sätt enkelt. Vad är det som gör livet meningsfullt? Jo, jag ska se till att gården producerar mat så att vi kan äta oss mätta, att vi har ett tryggt hem, att familjen lever vidare, att jag har barn som kan ta hand om mig när jag är gammal. Så det var väldigt påtagligt. Idag lever vi i en tid där vi liksom inte har de där givna ramarna för livet, utan vi måste alla bestämma oss för vad vi ska göra med livet. Och alla ska vi göra någonting stort och viktigt med våra liv. Och det skapar väldigt mycket möjligheter, men det är också en väldig börda att göra någonting stort av livet. Och jag kan bli så irriterad när jag sitter och lyssnar på sportreportage. Jag tittar ju för mycket på sport kanske. Men det här när lyckade idrottsstjärnor säger, ja, bara man vill så kan man. Bara du vill så kan du bli vad du vill. Och sen samtidigt vet vi att det är kanske i bästa fall 1 på 10 miljoner som blir en ny Zlatan. Det är liksom, ja, det är väldigt kravfyllt. Och misslyckas du, vems fel är det? Jo, då är ju du själv som inte tagit vara på dina möjligheter. Det här tror jag är ju en av viktiga orsakerna. Det florerade ganska mycket i nyheterna för ett tag sedan i en undersökning. De håller på med en sån här långtidsundersökning om tillståndet i Sverige. En som heter Kairos Future. Och i deras senaste undersökning som gjordes förra året så konstaterar de att det finns en oerhört förstärkt ökning av människor som säger att livet är meningslöst i Sverige. Från 6% för 20 år sedan till 24% av befolkningen. Alltså ungefär var fjärde person i Sverige säger 2003 att livet är meningslöst. Och speciellt är det gruppen unga män som upplever livets meningslöshet. 40% av befolkningen instämmer antingen i påståendet att livet är meningslöst eller att de är missnöjda över sin tillvaro. Det finns ju många som är nöjda med livet, men det är ändå, jag tycker det är en signal om att vi lever i en tid som är väldigt krävande av oss. Och när vi inte lever upp till de där kraven så saknar livet på något sätt också någon mening. Jämför man det med Paulus, om vi tar nästa bild. Paulus är ju inte en modern människa. Han påminner ju mycket mer, innan han mötte Kristus så är han ju en sån här person som påminner väldigt mycket om de här religiösa fanatikerna som vi möter i nyheterna ibland. Människor som är så fanatiskt övertygade så att de är beredda att döda andra människor för att på det sättet på något sätt genomföra Guds vilja i världen. Så här beskrivs Paulus i Apostlagärningarna innan han mötte Kristus. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelset. Och i Galaterbrevet skriver han själv: ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. Och det är ju liksom inte en modern människa som ska prestera på något sätt och skapa sitt eget liv. Men det finns någon like i det här, va? Människan som är så starkt övertygad om sin egen vikt och sin egen betydelse och att det är jag som har ansvaret för på något sätt att stoppa det här som går emot Guds vilja. Jag ska göra det som blir avgörande. Det är en väldigt tro på att jag har förmågan att stoppa och göra det som är Guds vilja. Jämför man det med en av Paulus absolut sista texter i livet, när han reflekterar över sitt liv med Kristus, så uttrycker han det så här. Och nu ska vi läsa. Det är ju väldigt pedagogiskt det här. Ni blir ju så nyfikna nu. Vad är det som inte syns i texten? Och det ska ni få höra nu. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre. För att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Herrens nåd har överflödat. Och jag tycker Paulus det är som vacker bild på det här, hur man... Mötet med Kristus är också det här skiftet ifrån jag ska stoppa det, jag ska göra det som är avgörande, till att komma till insikten Herrens nåd är det som har format mitt liv. Jag har mött Guds nåd, Guds kärlek, jag har trätt in i Guds kärlek och nåd. Och det är detta som har burit mitt liv. Om nåd har jag fått vara ett redskap för Gud. Nästa bild. Just det. Från tävlan till gåvornas gemenskap. Det är också väldigt fint, va? Det är ju när han i Galaterbrevet skriver om sitt liv. När han förföljde de kristna så säger han också om livet. När han var övertygad jude innan han mötte Kristus, så säger han: i trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Och det är ju intressant, ni ser det ju hela tiden, han jämför sig med andra. Jag var bättre än de andra. Jag var mer överlåten, jag var mer ivrig, jag var mer rättfärdig än de andra. Och det är ju det här med att skapa sitt liv, att det ska bli någonting stort med livet. Även i vår tid handlar det ju väldigt mycket om jämförelsen. Vad är det som gör vårt liv stort? Jo, det är ju att jag lyckas bättre än någon annan. Att jag får mer uppmärksamhet, mer likes. Att det blir synlig, att jag träder fram i massan. Inte bara en del i en massa. Men i texten i första Timoteus kapitel 1 så skriver han så här på slutet av sitt liv som jag sa. Herrens nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den största. Det finns ju någon så här Paulins jämförelse kanske att jag är bäst på att vara syndare. Men jag tror inte det är det som kanske är poängen utan han lever med det här. Tänk att jag ägnade all min kraft och min energi på att stoppa Kristus och de kristna. Och sen kommer det här förundran. Varför valde Gud mig? Varför valde Gud mig som var så totalt ovärdig? Och det här att liksom känna att livet bottnar i nåd. Och jag kan känna likadant. Men Gud, varför letar du rätt på en liten blyg kille i Lenhovda? Varför letar du rätt på mig? Varför kallar du mig? Tänk att jag får leva av nåd. Och då är det liksom inte så intressant. Har jag mer nåd än någon annan? Det är för att vi lever alla i det här nådens rum. Och vi lever alla av nåd. Och det här är ju intressant om vi tar nästa bild. Att det här är ju kopplat till en text som Magnus läste. Också ordet nåd. Att det är så han beskriver också den kristna gemenskapen. Kristna gemenskapen är nådens gemenskap i betydelsen att vi har karisma, gåvor, nådens gåvor och att vi delar nådens gåvor med varandra. Vi har fått nåd och vi delar nåden med varandra. Och det är ju lite kul att han skriver så här, och det är som sagt så var. Det kan vi nästan gissa vad som står där. I kraft av den nåd jag har fått säga till var och en av. Jag har inte för höga tankar om mig själv utan tänk som man bör tänka med självbesinning. Vi kan hoppa lite här. Och ni ser. Så utgör vi fast många i en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemma som är till för varandra. Vi har olika nåd. Det går vår karisma. Allt efter den nåd vi har fått. Visst är det en fantastisk bild va? Jag har fått ta del av Guds nåd och den nåden vill jag dela vidare. Men jag behöver också ta emot nåden från andra. Och det här är ju motsatsen till den här gemenskapen där man tävlar om uppmärksamheten. Det är som när nåden betyder att Paulus verkar nu bli mer intresserad utav men vad finns det för gåvor i den här gemenskapen? Vem är profeten? Vem är läraren? Vem är administratören? Vem är uppmuntraren? Och så vidare. Och nu ska man inte sätta den här typen av etiketter för vi är alltid en blandning av massa olika gåvor och så. Men det här att gå från att tävla till att se varandra. Upptäcka varandra. Och det paradoxala är ju att vi vet ju allihop att det som gör livet betydelsefullt är ju vad det betyder för varandra. Det är inte antalet likes som gör livet meningsfullt. Utan det är att någon människa kan säga till oss vad det betyder mycket att du sa så där. Att du uppmärksammade mig. Att du trodde på mig. Att du visade mig någonting som jag inte själv såg. Det här nåden. Att få ta emot nåden, dela nåden vidare och ta emot nåden i varandra. Att leva i ett nådens rum. Sån här gemenskap. Den andra delen är att leva i nådens rum eller i konflikt och polarisering. Jag vet inte om ni ser de här två personerna. Men ni ser den här mörke mannen som blir ännu mer mörk i den här bilden. Men det är ju Nelson Mandela, den första presidenten i Sydafrika. Och det är ju, han blir ju president. Nu är ju, och det är ju så med alla, våra liv är inte perfekta, det är svart och vitt så. Men han blev ju president i den här oerhört polariserade situationen mellan svarta och vita, rasismen och konflikterna. Han hade ju storheten att bland annat ge stort utrymme för biskop Desmond Tutu och försoning och sanningskommissionen. Men det som gör att jag har bilden på Desmond eller på Nelson Mandela nu det är att han byggde, ordnade sitt fina vad heter det, president i Sydafrika. Och när han skulle namnge sitt residens så fick det namnet Gnadendal. Nådens dal. Varför fick det namnet Gnadendal? Och det har att göra med den här andra mannen som ni nästan inte ser där. Han är från 1700-talet och han är greve i Tyskland och heter von Zinzendorf. Och han och hans gods blev en källa till en väldigt stark väckelserörelse, hernutismen. Och bland annat så blev de oerhört missionsinriktade och byggde en rad, ofta så här ibland, på många, lite så här, idealsamhällen där de försökte gestalta nådens rum. Finns ju, det närmaste här är ju Christiansfeld i Danmark. Jag vet inte om ni har varit där och tittat. Men en grundläggande del i de där nåderummen, det var ju att alla människor samma värde. Så när de byggde en sån så här, modellstad i Sydafrika så var det ju självklart att svarta och vita har samma värde och samma rättigheter. Och då kallade de det platsen de byggde i Sydafrika för Gnadendal, nådens dal, på 1700-talet. Och visst är det vackert. När Nelson Mandela bygger sitt presidentpalats så kallar han det Gnadendal, nådens dal. Och det här är ju en fantastisk bild att leva med. Vad är det att leva med den heliga ande, med Guds närvaro i våra liv? Det är att leva i nådens dal. Gnadendal på holländska då. Och vad betyder det? Jag har några texter till, men inte många. Om vi tar nästa, kan vi se. Från hat till sorg och tro på nåden. Det står så här, Saul som ännu rasade av modlust, hat. Han rasade av hat mot Herrens lärjunga. Alltså det var ju den tidiga Paulus. Hans nitiskhet, hans engagemang för Gud byggde på hat. Han hatade dem som stod emot Guds sak. Det kändes som det var hans stora drivkraft, iver. Jag ska stoppa dem som går emot Gud. Jag hatar dem som går emot Gud. Hans stora motståndare i livet var ju sådana som han själv varit. Övertygade judiska ledare som nu tänkte att det är Paulus som är den stora sabotören utom Guds verk. Och när han skriver om dem där i Romarbrevet, om vi tar nästa text, Romarbrevet 9:3, så står det: ty jag är fylld av sorg. Det är det ordet ni inte ser, sorg. Jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Går så långt så här: skulle önska att jag själv blev fördömd och mina motståndare skulle få upptäcka nåden. Det är som totalt annan motivation i livet, va? Det är inte hatet längre, utan det är sorgen över att människorna, motståndarna, inte upptäckt nåden. Och för mig är det här nåden, vi lever ju på många sätt i en tid igen som är väldigt polariserad, där vi delar upp oss och skapar gränser och bygger murar och konflikter. Vad betyder det att leva i Gnadendal, nådens dal? Så här kan Paulus beskriva det, om vi tar nästa bild. Roma, det är en fantastisk text från Romarbrevet 14 och 15 som där Paulus, det är så vackert, Romarbrevet 14 och 15, där diskuterar Paulus den tidens stora konfliktfråga i den kristna församlingen. Och den stora konfliktfrågan handlar om hur ska kristna förhålla sig till Gamla testamentets lagar och regler. Måste vi följa Gamla testamentets regler om vad man får äta och inte äta, vad man får göra och inte göra? Eller vad, hur ska man förhålla sig till detta? Och det här var en jättestor fråga som höll på att slita sönder den tidiga kristna kyrkan. Och då säger Paulus bland annat så här i Romarbrevet 14, vers 2-4. Den enes tro tillåter honom att äta vad som helst, men den som är svag i tron äter grönsaker. Och bara parentes, det handlar alltså inte om vegetarianer här. Utan att de äter grönsaker, det beror på att allt kött det offrat, slaktat i tempel. De har inte tömts på blod. Köttet är enligt judisk regel så är köttet orent. Och äter du detta köttet så blir du oren. Och då säger Paulus, ja, den som är svag i tron vågar inte äta köttet. Den som vågar äta ska inte förakta den som inte gör det. Och den som inte vågar äta ska inte döma den som vågar. Gud har ju godtagit honom. Vad har du för rätt att döma den som är i en annan tjänst? Vad har du för rätt att döma en annan? Om han står eller faller angår det bara hans egen herre. Det här, jag tänker det är också en fantastisk bild. Vad är det att vara med att skapa ett nådens rum i ett samhälle som blir mer och mer polariserat och konfliktfyllt? Det är att skapa en gemenskap fylld av nåd. Där alla är välkomna att träda in och upptäcka nådens rum och leva i nådens rum. En sista sammanfattning. Vad var det jag sa? Vad handlar den heliga ande om? Vad är det grundläggande, basen, det som allt utgår ifrån när vi talar om ande och andlighet som kristna? Det är inte tekniker, olika saker vi ska göra för att komma i kontakt med det gudomliga och det mystiska. Utan den heliga ande handlar om att det finns ett nådens rum som är öppet för oss att träda in i. Dörren är redan öppen. Träd in i nådens rum. Lev i nådens rum. Låt nåden få vara den källan som du hämtar din kraft och din motivation och din energi ifrån. Allt är nåd. Och det är för att du har upptäckt nåden så vill du dela den med andra. Och att leva i nådens rum är också att få leva med den här fantastiska öppenheten för att upptäcka nåden i varandra. Nådens gåvor i varandra. Att vi kan få dela nåden. Ta emot och ge utav Guds nåd med varandra. Hoppas jag har kunnat gett någon bild utav det här som jag tycker är det stora och det största i den kristna tron. Att Gud utälskar och att Gud har utgjutit sin nåd i våra liv. Och att det är där vi lever och rör oss och är till. Tänk att det är så. Så låt oss verkligen få tacka, lovsjunga Gud och öppna våra hjärtan för Guds nåd i de lovsångarna som, och bönen som vi nu har som sista del i gudstjänsten. Ja, det gör jag gärna. Herre, tack för din oändliga nåd. Tack för att den fyller dalarna och den fyller bergen. Bredden och höjden och längden och djupet. Vi kommer aldrig, Gud, vi kommer aldrig kunna förstå det. Men tack för att det är sant att du är kärlek. Att du vänt ditt ansikte till oss. Att vi får träda in i din nåd. Herre, låt det få verkligen bli det som är grunden i våra liv. Herre, befria oss från alla de där krampaktiga sakerna som vi försöker skapa själva. Befria oss från allt hat, alla murar som vi är med och hjälper till att bygga här. Låt oss få bli nådens redskap. Kanaler för din nåd. Be för livsglädje i Landskrona. Vi ber att den här lokalen och de här människorna ska få vara i nådens dal i Landskrona. Som visar på din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen.